Måndag är det igen. Stefan Winiger heter jag. Ni lyssnar på Slaget efter 12, det enda debattprogrammet på svenska i Finland. Välkomna. Ja, coronakrisen, den slår också till här i Slaget efter 12. Vi diskuterar och följer upp förstås. Idag undrar vi hur ett Finland klarar coronakrisen som allt mer påverkar nu vardagen. Vi har i praktiken nästan stängda gränser. Vi har i praktiken nästan rörelse. Vi har väldigt lite rörelsefrihet. Vi är uppmanade att hålla oss hemma och undvika alla resor som inte är nödvändiga. Vi har egentligen hinder för större folksamlingar. Vi ska egentligen inte träffa med andra människor så mycket som möjligt. Vi ska tvätta händerna. Vi är ett folk som tvättar händer idag. Och jag säger välkommen till Patrik Geijer som är tidigare specialmedarbetare på Försvarsministeriet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Jag säger välkommen också till Annika Jansson som är verksamhetsledare på Martaförbundet och vet hur vi ska klara oss här hemma. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Ida Sulin är med oss också som är direktör på Kommunförbundet. Och kommunerna kommer att få axla ett stort ansvar ju mer det här krävs för att försörja enskilda. Välkommen Ida.
Tack så mycket.
Det här, får jag börja, vi hörde här nyligen här vi hörde nyss i nyheterna, ni som lyssnar här live, att regeringen sitter som bäst och kommer nya direktiv på eftermiddagen om eventuellt nya åtgärder. Det här är en sak som är på allas läppar idag på förmiddagen, det är skolorna som ju är öppna på många håll fortfarande och Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har ju förklarat att de ska vara öppna också. Det där, vi är ju lite där en vecka kanske efter länderna på kontinenten, där sa man för en vecka sedan också att när vi inte behöver stänga skolorna och sen stängde de dem och hade önskat att de hade gjort det tidigare. Ida Sulin, Kommunförbundet, vad tänker du om det här att skolorna hålls öppna just nu?
Ja, alltså expertisen finns ju annanstans än på Kommunförbundet och kanske i enskilda kommuner för tillfället. Som det är nuläget idag så är det ju kommunen själv som beslutar om åtgärder, de åtgärder man tar. Alltså, kommunen har ju idag också en möjlighet att exempelvis stänga lokaler eller avsluta evenemang och sådana saker. Men det är klart att en liksom genomgående skolstängning, en nationell skolstängning, så det är något som kommunen då inte liksom enskilt fattar beslut om, utan det kommer då i ett senare skede om en sån här beredskapslag sätts i kraft och då är det staten som fattar de besluten.
Mm. Det här, är det så att det blir förvirrande för de enskilda människorna att det gäller sedan olika regler i olika kommuner? Är det inte det ett problem?
Ja, alltså det är ju också så att situationen är olika på olika ställen i Finland. Och det som gäller på ett ställe kanske inte gäller på ett annat ställe. Men till den delen håller jag med att jag hoppas på liksom, övergripande beslut och riktlinjer. Och att man följer de riktlinjer, nationella riktlinjer som tas fram.
Mm, mm. Annika Jansson, det här Martaförbundet, ni är experter på och ni ger råd i hur människor ska klara sig också i annat än vanliga lägen. Hur tycker du att, du har sett här, vi har hamstrat toalettpapper förra veckan eller kanske fortfarande, vi finländare har hamstrat verkmediciner och lite annat. Hur går det så här långt tycker du?
Martaförbundets uppdrag är ju det att satsa på vardagen, på att människorna ska hålla sig lugna. Vi vill komma ut med instruktioner på hur allting hålls så normalt som möjligt under dessa omständigheter. Så det råd vi ger nu är förstås att följa THLs rekommendationer och andra myndigheters rekommendationer. Och vår uppgift är här att se att hur kan vi bidra till att göra den här vardagen, att den hålls så normal som möjligt. Det vill säga att vi kommer med tips och råd om hur man kan äta hälsosamt och att man ska sova tillräckligt och röra på sig, hålla de här hemmarutinerna som man vanligtvis har. Sen är det ju ett faktum att vi har lite mera fritid nu i och med att barnen går inte till sin hobbyverksamhet, konserter, teatrar är inställda. Och då försöker vi också komma med råd och tips på hur man kan istället tillbringa sin fritid där hemma inom husets fyra väggar. Sen har vi gått ut med råd om det här hemförrådet. Någonting som oberoende oberoende av coronatider är viktigt att ha där hemma. Alltså ett basförråd som man ska se över, att om man blir sjuk och med hög feber och inte kommer sig iväg till butiken, så vad ska man då ha för att klara sig 3 dagar där hemma? Det här är någonting som gäller oberoende av tider, att när det blir en större krissituation i samhället så ska man ha det här hemförrådet i skick. Mm. Vi har just haft också en sån här debatt, alltså en diskussion med kollegorna här, och till exempel Ung Marta kommer att börja sätta ut nu tips och råd för barnfamiljer, saker man kan göra där hemma för att hålla humöret uppe. Det är jätteviktigt att man håller humöret uppe och håller sig, som jag sa tidigare, håller sig till goda rutiner när det är undantagstillstånd.
Tycker du att finländarna har hållit gott humör och goda rutiner så här långt?
Nu det som jag har följt med, så jag tycker nog att man börjar nu dela med sig av goda tips om hur man ska till exempel ta hand om äldre personer som finns i samma höghus som man själv. Och man berättar att man ringer lite extra och kollar upp äldre släktingar eller andra äldre som finns i närmiljön. Så där tycker jag liksom att den här solidariteten finns där bland oss finländare. Sen det där, förstås det här att gå och hamstra nu toalettpapper och mediciner. Så, vi vet att vår livsmedelsförsörjning, vi blir inte utan våra baslivsmedel. Det kommer att finnas, att där vill vi lugna människorna. Det har myndigheten sagt, att det kommer att finnas ett, för alla får baslivsmedel. Och apoteken har också meddelat att de har ett reservförråd på 10 månader. Så där finns det ingen behöver vi inte oroa oss att det finns. Men det är klart att nu kan man se över det här. Nu när man är frisk och ändå måste gå till butiken, så är det ju bra att titta över att man har det här hemförrådet. Om epidemin sprider sig nu så kanske man själv sen blir sängliggade, och då är det bra att ha det här hemförrådet i skick.
Patrik Geijer då här, som är i studion, enda som är i studion här i Helsingfors med mig här. Det där, du är väl förtrogen med de här beredskapslagarna, alltså samhället, som hur samhället ska, vilka medel som finns att ta till i yttersta liksom krissituationer, så att säga. Hur långt skulle du säga att vi är nu?
I dagens läge så ger ju de facto rent så kallad liksom fredstida lagstiftning myndigheterna ganska breda befogenheter att agera. Jag skulle säga att grunden ligger egentligen i mycket av det som redan har diskuterats här. Alltså samhället är hemskt mycket mer än bara myndigheterna och den officiella verksamheten. Jag tycker att den absolut viktigaste åtgärderna görs ju på individuellt plan. De saker som till Annika just talade om. Och samtidigt så har vi i Finland det vad man brukar i säkerhetstermer använda ordet elasticitet. Vi har en ganska starkt samhälle, ett ganska elastiskt samhälle. Vi har ett extremt bra samarbete mellan både myndigheter, mellan myndigheterna, mellan stat och kommun, mellan myndigheter och företag, mellan den tredje sektorn och företag och myndigheter. Att hela det här liksom spelet är hemskt mycket bättre koordinerat än i de absolut flesta länderna. Och det tycker jag att det är en viktig signal att ta åt sig när man också läser ganska oroväckande och skrämmande nyheter från runt om i hela världen. I alla länder är det faktiskt inte så här. Det är bara att titta på kaos i USA för tillfället. Hur det kan gå i värsta fall. Så jag skulle säga som en första poäng. Och sen nummer 2, vad det finns för möjligheter för staten eller för regeringen att ta till. Så det är klart att det finns beredskapslag och beredskapslagen kan också tas i kraft i olika skeden. Man kan ta delar av den i kraft åt gången. Men min personliga åsikt, och jag är absolut inte en grundlagsjurist, men min personliga åsikt är att vi nog inte riktigt är där ännu. Alltså den här, nu kommer jag inte på vad lagstiftningen heter på svenska, men den som gäller epidemier ger myndigheterna ganska breda befogenheter redan som det. Mm. Och kommunerna har också ganska brett självbestämmande rätt vad det gäller till exempel skolor och annat. Så verktygen finns där. Mm. Också de liksom lagstiftningsmässiga verktygen ifall det behövs. Men jag tycker att det absolut viktigaste för alla människor ändå att tänka att det här är inte någonting som myndigheterna ensamma kan lösa. Det här är inte någonting som staten ovanför kan lösa ensam, utan det här är i grund och botten fast i hur vi alla bär vårt kollektiva ansvar på ett individuellt plan.
Ni är alla tre så att säga professionella beredskapsmänniskor egentligen från olika synpunkter och funderar kring det här, hur samhället klarar sig. Och om vi nu tar den här kommunerna som vi har hört att de som hamnar i karantän, de ska kunna räkna. Om du hamnar i karantän och inte får gå till butiken själv, då blir det ytterst kommunen som ska se till att du får mat. Men det finns ju ett men här, att kommunen är också människor. Mm. Och jag menar att kommunen har ju, vad händer om kommunens medarbetare hamnar i karantän? Hur resonerar till exempel kommunförbundet? Hur tänker ni kring det här?
För det första så är det ju nog så att kommunerna har övat för sån här tillfällen. Det är ju inte så att man står helt oförberedd och liksom fallen från himlen sån här gången. Det har, både regionellt och nationellt så har man ju faktiskt övat för olika undantagsförfaranden i kommunerna. Mm-hmm. Men just det här med exempelvis karantän och mat och liknande saker. För det första så idag så är det ju så att de som är i karantän, anvisningarna från THL idag, så säger ju att de kan gå till butiken, man kan gå ut med hunden, men man ska inte liksom mötas nära med andra människor. Så idag går det ju bra att gå i butik. Och sen när man tittar på de människor som faktiskt blir isolerade av karantän, alltså sådana som inte själva kan ta sig till butiken, så är det ju ofta sådana människor som redan har hjälp i form av hemvård eller annan social hälso- och sjukvård. Och där är det ju klart att det är ju kommunen då som står som ansvarig för den hjälpen. Och överhuvudtaget så kommer det ju högst antagligen att bli ett stort tryck på kommunernas hälso- och sjukvård. Om man ser i Norge nu så hade ju ett stort problem idag i Norge, så är det att många har flytt de större städerna ut till sina stugor och fritidsbostäder, där dimensioneringen i hälsovården är mycket mindre än vad den är i de större städerna. Och där har ju då trycket speciellt ute på landsbygden blivit väldigt stort. Och det kanske kan liksom ha så här oanade konsekvenser också, liksom just för trycket på, inte bara på grund av att man är sjuk och borta kanske själva är försatta i karantän, men också av andra orsaker. Vi på kommunförbundet har jobbat igenom delvis vad kommunerna kan göra på förhand. Det är klart att själva personalen, alltså det finns ju i våra kollektivavtal, så finns det möjlighet att tillfälligt flytta personal från en uppgift till en annan. Man kan alltså, via den här direktionsrätten som alla chefer och överordnade har, så kan man tilldela annat arbete som utbildningen och arbetserfarenheten kan räcka till för. Det är klart att gränserna för vad det liksom kommer att finnas inom möjligheten, alltså hurdant arbete kan exempelvis, om dagis stängs, kan dagispersonalen flytta över till att börja distribuera mat. I normala förhållanden kanske det inte skulle vara möjligt, men i exceptionella situationer är det säkert möjligt att kunna liksom flexa lite med vad som är möjligt att förhandla. Och jag tror också att arbetsmarknadsparterna funderar på de här sakerna. Sen det andra är ju också viktigt att kommunerna, för att kunna fatta beslut, alltså för att i kommunen kunna fatta beslut om exempelvis just då stängning av verksamheter, förflyttning av verksamheter, olika åtgärder som behövs för att garantera en fungerande omsorg under krisförhållanden, så måste ju det finnas alltså möjlighet att fatta beslut i kommunen. Och där så har vi rekommenderat att kommunerna ser över sina möjligheter att snabbt ta i bruk det som kallas för elektroniskt beslutsfattande. Alltså det att man inte behöver mötas för att det här fatta beslut, utan att man då kan använda sig av olika elektroniska hjälpmedel. Många kommuner använder sig av det, men de som inte har använt sig av det så borde börja öva ganska snabbt.
Vad säger ni andra? Och också, frågan gäller också dig egentligen här, Ida Sulina. Alltså de här, i teorin är beredskapen oerhört god i Finland. Men jag menar, vi ser ju här hur land efter land så att säga går via handtvätt och imse vimse för att tvätta händerna tillräckligt länge till att behöva fatta fler och fler åtgärder. Är så här, går det ändå trots all förberedelse för långsamt att införa nödvändiga bestämmelser?
Jag skulle säga att personligen så är jag den åsikten att vi de facto, igen, man ska inte ha liksom ett överförtroende för hur bra vi har det i Finland, och man ska absolut vidta alla åtgärder man själv kan vidta och sköta om sig själv och sin familj, men skillnaden är nog ändå stor. Alltså i Finland har vi en helt annan kultur, en helt annan tradition, säkert som har främst att göra med historien och med krigen. Vår så kallade försörjningsberedskap också helt liksom på en övergripande nivå är otroligt mycket högre än i de flesta andra länderna. Vi är mycket mer självförsörjande. I många fall vi har mycket större nödförråd av diverse olika nödvändiga saker, och man har liksom planerat för omständigheter som på något vis är annorlunda än de normala. Sen är det, och precis som Ida nämnde, så har man dessutom i Finland en bra kultur av att öva de här sakerna helt i praktiken mellan olika relevanta aktörer. Samtidigt så ska man ju inte heller på det viset vara naiv i och med att det här är en situation som är ny för de flesta av oss. Hemskt få av oss har upplevt någonting liknande, och på det här planet ingen av oss. Så det är klart att vi måste vara väldigt noga med att just därför bära också vårt egna ansvar. Och det här är nog liksom den signalen, eller den saken jag kommer tillbaka till på nytt när man följer med nyheterna här, är att jag ska förvänta mig och hoppas från myndigheterna och från staten och varför inte kommunernas sida också liksom så tydlig kommunikation som möjligt, som samtidigt är så öppen som möjligt. För att i dagens läge så får folk information fullständigt från globala källor. Informationen sprids genast. Så vi kan inte förvänta oss att de enda informationskanalerna folk har är typ liksom den offentliga, officiella informationskanalerna. Vilket lätt leder till det att det uppstår det är bara att följa med social mediaflöden idag. Det argumenteras mellan folk som onekligen inte har expertis att argumentera om de här sakerna, som argumenterar om huruvida man borde göra det ena eller den andra åtgärden, som är liksom fråga om epidemiologi och virologi och saker som de flesta människor som experter har liksom tiotals år bakom sig av forskning i ämnet. Därför så skulle jag nog uppmuntra myndigheter och staten och kommunerna till ännu aktivare kommunikation. För tillfället så är det nog tyvärr så att det uppstår ett ganska stort informationsvakuum var människor sen börjar dra sina egna slutsatser. Och för att vi alla ska kunna dra liksom i samma riktning här, så är det nog extremt viktigt att folk får svar på de frågorna de har, på de orosmoment som existerar också i den offentliga diskussionen. Så det tycker jag liksom, de här pelarna är de som man bygger den här resiliensen och den här säkerheten på. Samtidigt som jag inte överhuvudtaget har någon orsak att tro att de signalerna vi får inte skulle stämma. Men jag menar bara att precis som vi börjar med till exempel det här med att stänga skolor eller inte stänga skolor, så för tillfället så är det ju en ganska otydlig situation, i alla fall för mig som medborgare. Vissa kommuner har gjort det, vissa har inte gjort det, och jag förstår att situationerna kan vara olika, men när jag tittar på kartorna så ser jag nog absolut ingen logik i varför vissa kommuner har gjort det och vissa inte. Och det har inte, tycker jag, kommunicerat särskilt tydligt.
Jag skulle vilja kommentera det som just Patrik sa, att försörjningsberedskapen på nationell nivå, så den är av hög klass i Finland. Men sen när vi kommer ner på privatpersoner och var, liksom det som vi jobbar med, våra, liksom det tredje sektorn som Martaförbundet jobbar med, så de undersökningar vi har gjort och förfrågningar, så till exempel att hur många har de facto ett hemförråd där hemma och beredskap vid krissituationer, så störst är beredskapen ute på landsbygden och bland äldre personer, medan den är allra sämst i storstäder och bland yngre personer. Så att där har vi som Martaförbundet ett stort arbete att hela tiden gå ut med den här informationen och att tillsammans med andra tredje sektororganisationer utbilda och sprida, dela den här kunskapen om vad den här beredskapen innebär, för att också alla medborgare ska ha möjligheter att vara förberedda i dylika krissituationer.
Hur tänker du kring det här som Patrik nämnde nyss, det här att alltså informationen kommer från överallt. Vi väntar inte längre på att det ska komma pressmeddelande från eller en papperslapp i brevlådan om vad myndigheterna råder oss att göra, utan då har vi vid det laget har vi googlat 5000 gånger vad som händer i Hongkong redan. Alltså ger Martaförbundet också råd i hur man så ska säga sålla i information, eller så att säga, du sa att man ska hålla gott humör och sysselsätta barnen, men är det här också en del av er helhet?
No, vårt grundläggande råd är att man ska följa med myndigheternas anvisningar. Så att, för vi är ju på det sättet, vi är experter på den här vardagen, hur man får den att löpa. Så det där, vi tar inte ställning, utan myndigheterna vet bäst nu hur man går tillväga med den här själva epidemin och vad som bör göras där. Men nu har vi redan märkt att det har kunnat komma reaktioner också på vårt hemförråd, att vi ger ut information om hemförrådet. Att hetsa det här folk att gå och hamstra, men det tycker vi ju inte, utan det är helt normal information som vi vanligtvis också går ut med och sprider om, att man bör ha en vardagsberedskap, ett hemförråd. Och vi är en trovärdig aktör, vi har delat kunskap i 120 år och vi är mycket, mycket noga med vad vi sätter ut på våra hemsidor, och därför just har vi ett enormt ansvar också att vad vi sprider för information. Men jag tror att många lita på det som Martaförbundet, den kunskap som Martaförbundet delar, och att det liksom är faktabaserat allting vi sprider. Men förstås, vi överväger hela tiden hur mycket information vi sätter ut, hurudan och vad det kan leda till för reaktioner bland medborgarna. Men vi har också en viktig uppgift att se till att medborgarna har de verktyg de behöver för att vara beredda för dylika situationer.
Jag tror ju också att det är en fråga om samarbete mellan myndigheter och enskilda, mellan myndigheter och tredje sektorn, och också mellan den privata sektorn och resten av samhället. Det att vi nu har en speciell situation, så leder ju till det att myndigheterna måste, precis som ni alla säger, bli bättre på att kommunicera och informera. Man måste vara klar med, exempelvis då från kommunens sida, om det kommer nationella linjer, vad betyder de i vår kommun? Vart kan du vända dig? Vilka är de praktiska implikationerna? Vad betyder det här för varje kommunmedlems vardag? På samma gång så kommer det ju att uppstå situationer som är nya för oss. Och där tror jag att många har kunskap, information, verktyg, allt möjligt som kan vara till nytta brett i samhället. Och jag tror att det skulle vara en enormt stor fördel om vi, som jag tycker man börjar se nu de senaste dagarna, att också företag, olika liksom tredje sektorns aktörer börjar liksom samla sig för att gå igenom på vilket sätt de kan bidra för att göra en vardag lättare i de här förhållandena.
Är vi så, jag måste egentligen upprepa min fråga här, borde vi ha kommit igång med det tidigare redan?
I ett ideellt fall säkert ja, men å andra sidan så tror jag nog att en sån här situation är den är liksom så osannolik från de flesta individernas perspektiv. Fast jag dock skulle vilja påpeka att oberoende vilken officiell riskbedömning man tittar på, är det sen olika finska statens säkerhetsstrategier eller andra, så är globala pandemier alltid bland med de högst upplistade riskerna. Så även om det här kommer som en överraskning för oss alla, så de facto för ansvariga myndigheter, så det här är inte ett helt, så att säga, oväntat scenario. Alltså det här är scenarion man nog definitivt har planerat för. Samtidigt, borde vi ha börjat tidigare eller inte, det är så många faktorer som påverkar det här, att den bedömningen så är jag nog inte i alla fall villig att göra, eller färdig att göra. Jag ser inte att jag själv har den kompetensen. Det är ju inte bara fråga om faktorer vi gör innanför Finland, utan det är ju också såklart en massa globala saker som påverkar oss, från spridningen av själva viruset till globala värdekedjor och så vidare. Så även här är vi hemskt beroende av det internationella samarbete, som jag dock bär faktiskt ärligt talat lite oro över hur dåligt det tycks fungera innanför Europa för tillfället. När man ser att det nog verkar vara som att det är alla länder för sig själva ganska långt om man stänger gränser och annat. Och det är jag egentligen mycket mer orolig för än Finlands, så att säga, interna koordinering och beredskap, som jag tror att det är på hög nivå. Och var jag håller med Ida starkt, att den här kulturen av samarbete fungerar väldigt bra, och jag gläds över precis samma sak över veckoslutet, tycker jag man ser att olika aktörer, från privatpersoner till företag till tredje sektorn, aktiverar sig och ser vad kan jag göra för att hjälpa till, var jag inte ser, så att säga, något gömda dolda motiv, utan en helt genuin vilja att hjälpa, som ju är naturligtvis jättefint att se, och det är ju någonting som jag skulle hoppas att alla människor skulle ta åt sig, både viljan att hjälpa, men det allra minsta man kan göra är ju att ta sitt individuella hela ansvar, även om man är ung och frisk och inte hör till en riskgrupp, att göra allt man kan för att inte sprida vidare det här viruset. För att det är ju där vi alla kan bära vårt ansvar.
Mm. Det där att, jag tänker bara att, jo, jag hör vad ni säger. Jag tror dock att jag ser på kommentarer och så här, att just de här diskussionerna som medborgarna ju ägnar sig åt på sociala medier och annat, att man ser hela tiden den här, varför, och egentligen kristalliserar till en fråga så här, vi följer hela tiden med den här utvecklingen och sen väntar vi och så ökar antalet fall smittade och sen funderar vi, ska vi ta nya åtgärder? Medan till exempel flera länder i Asien har tagit väldigt mycket mer kraftfulla åtgärder från början. Alltså är det inte lättare att, så att säga, att backa från ganska kraftiga åtgärder när man vet att det funkar än att vänta och se?
Här måste jag kort kommentera att här har vi nog också en skillnad som jag tycker att det är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget, som är det att många av de asiatiska staterna vi talar om fungerar inte enligt samma demokratiska principer som vi. Kina är väl nu en de facto polisstat i dagens läge och kan uppifrån bestämma exakt hur man vill begränsa medborgarnas rörlighet och allt som helst utan något desto mer undantagslagstiftning. Och jag tycker ändå att vi får inte glömma värde av ett öppet samhälle och alla de positiva sidorna som det hämtar till oss, både på ett rent liksom ideologiskt och idealistiskt plan, men också helt i praktiken. Och priset av ett öppet samhälle kommer naturligtvis i det att beslutsfattningen till exempel tar lite längre tid. Men jag tror nog att vi kan inte, när vi har den första globala pandemin på lång tid, de flesta levande människorna första gången i deras liv, så det kan inte direkt leda till det att vi liksom helt skippar de fundamentala principerna av liksom rättsstaten och demokrati som vi lever enligt. Så att jag tycker att de jämförelserna är i sig lite farliga, för att det är om någonting en väldigt hal nedförsbacke.
Där vill jag också inflika att vi får ju också till kommunförbundet frågor från enskilda kommuner som skulle vilja ta liksom stora krafttag och kanske liksom bestämma över sådana saker som inte man har befogenhet till, eller begränsa rörlighet eller begränsa tillgången till sånt som allmänheten har tillgång till enligt nuvarande regler. Och vår kommentar hittills har ju varit det att så länge som inga undantagsregler införs, så måste vi följa liksom de regler vi har kommit överens om i ett demokratiskt samhälle, också för hur allmänheten har insyn och vilken information man ska få del av, hur man kan röra sig och så vidare. Man utfärdar rekommendationer och människor tar ett ansvar för att följa dem, men vi kan inte heller införa liksom enväldes härskande eller någon form av diktatur, liksom vare sig på olika orter i Finland eller i större sammanhang. Det får inte liksom leda till så här panikartade reaktioner, utan här får man faktiskt förlita sig på att de som kan det här, experter och de ansvariga myndigheterna tar sitt ansvar. Och sen, om det behövs, så kan man övergå till sådana regler som möjliggör ett undantagsförfarande också i beslutsfattande. Men än så länge så följer man liksom den normala beslutsgången.
Mm.
Och vi som tredje sektororganisation, så vi följer med. Jag håller precis med vad Patrik och Ida säger. Och vi anpassar hela tiden sen den information vi går ut med enligt de beslut som fattas då av myndigheterna, och försöker vara behjälpliga så att samhället rullar på.
Mm. Det där, men berätta mera nu, Annika Jansson, alltså, som är verksamhetsledare på Martaförbundet, alltså, det här att de som nu har vett att ha det här förrådet som ni uppmanar alla finländare att ha, så menar, är det så att i, så som ni ser det, så borde alla, så kan alla klara sig också så som det ser ut nu hemma, även under en viss tidsperiod, och hur, lite handfast råd här i slaget efter 12, säg vad vi gör, vad ska göra.
No, det här hemförrådet, så det grundar ju sig på en sån här 72-timmars beredskap. Det är att man vid en krissituation ska klara sig i 3 dygn med det förråd man har hemma. Och det handlar om att man ska ha 6 liter vatten, man ska ha grönsaker och rotfrukter, torkade bär, potatispasta, ost, fisk, olja i vissa liksom mängder. Och de flesta av oss har det här matförrådet nog där hemma. Men till exempel när vi har frågat att hur mycket vatten har man om vattnet stängs av, så är det hemskt få som har buteljerat vatten. Om det slutar droppa från kranen så är det hemskt få som egentligen har det. Om man kanske inte heller har de där vattenämbarna om vattnet stängs av. Så det där, det gäller nog för var och en att ta och titta där i skåpet, använda sig av det man har i frysen till exempel, vad finns där, gå igenom det och titta att vad har man för torrskaffningsmedel. Men det kommer man rätt långt, och som sagt, det tar ju inte slut, maten i våra butiker tar inte slut, men om man har svårt att komma ut och det där i karantän och absolut inte ska ta sig ut, så då är det ju bra att man har mjöl hemma, man har nötter, frön, man har lite godis, man har olja och fetter och man har ägg och kan steka och få en måltid. Och sen när det här egna förrådet tar slut, så det där, då är det förstås att ta kontakt med vänner och bekanta och grannar och be dem att det där, fylla på förrådet. Mm. Men det är för var och en att gå till sig själv och titta där hemma att har man det här skafferiet skick. Och det är nog så att till exempel den här Kari Luoto som är vd för Finlands dagvaruhandel, så han påminner nog oss om att befolkningen förväntas ha ett visst krisberedskap och ha ett sånt här. Att det är liksom, det är vars och ens eget ansvar att se till att man har ett hemförråd, ett basförråd hemma.
Mm. Ändå är det, tycker jag, det känns lite grann som också att det här, att det var någon här i inledningen som nämnde det här att barnens hobby är instängd, att alltså familjer är inte riktigt vana vid att vara hemma tillsammans så här mycket. Alltså det här skapar en ny social situation för många av oss. Jag ser Patrik Geijer här i studion nickar här igenkännande. Att vi så att säga, det här är en psykologisk utmaning för oss. Vi är så vana vid att ha så inte bara att vi kan gå till butiken och leva från sushibaren i tid och otid, utan vi kan så att säga inte vana vid att sitta ner och sysselsätta oss, eller hur?
Ja, alltså, jag nickar här på, för att i alla fall känner jag det personligt, och jag menar, det var någon som skämtade att man kommer säkert att se om 9 månader en viss upptick i liksom födselstatistiken, men så kommer man säkert att se en viss upptick i liksom skilsmässostatistiken efter att det här lägger sig också, för att folk mitt i att hamnar och vara med varandra. Men skämt åsido, å andra sidan tror jag att den här liksom vardagliga tristessen de facto är en ganska stor utmaning, och det är säkert det som kommer att testa de facto jättemånga människor. Alltså just med det här att om man nu till exempel kommer utomlands ifrån, så är ju i praktiken 2 veckors karantän det som gäller. Om man inte har något symptom, att till exempel ett jobb som inte man kan göra liksom hemifrån på distans, så kan det vara ganska svårt att sitta hemma i 2 veckor helt frisk. Och då kan det kännas att men kanske jag inte is. Och det här är det skedet vad jag också liksom uppmuntrar till extremt mycket nu. Liksom. Nu krävs det ansvar av varenda en person att verkligen inte leka med de här sakerna, för att det är på det planet som de facto hemskt mycket av det här avgörs.
Hur menar du?
Alltså på det viset att vi som alla individer, jag menar precis som Annika sa gällande det här med förråd hemma och den liksom egna försörjningen, att det är någonting som i slutändan ligger på individens ansvar och som man också förväntas handska med. Men samtidigt så är en ny situation som ingen av oss är förberedd på, säkert i alla fall så att säga mentalt, så krävs det ju också just det att till exempel nu om man har några små symptom som man normalt tycker att men det här är inte så stor grej, jag kan gå ut i butiken. Så nu faktiskt får man inte göra det. Nu måste man verkligen stanna hemma. Och vi måste liksom ta ett individuellt kollektivt ansvar för hela den här epidemin. För det är faktiskt på den nivån som det bestäms att leda det till en situation var vårt hälsovårdssystem blir fullständigt överbelastat. Eller klarar vi av att så att säga dämpa den här kurvan som man nu har talat om så mycket i olika medier.
Mm. Och kommunerna, Ida Solin, det där.
Ja, precis. Alltså, i kommunerna så gäller det ju att förbereda sig nu då för att det kommer att komma en... Alltså, kurvan går ju uppåt en sån gång. I kommunerna så gör man ju det arbete som inte syns. Det pågår ju ett febrilt arbete bakom kulissen med att förbereda sig också för de veckor som kommer skall. Och där gäller det ju bland annat att säkerställa beslutsgången, just se till så att beslutsfattande fungerar, elektroniska möten kan hållas, men också att delegera bort makt, liksom se till så att det finns människor som i nödfall kan fatta snabba beslut om vitala åtgärder inom kommunen och så vidare. Alltså det pågår nog ett ganska digert arbete ute i kommunen för att säkerställa att när den här liksom toppen kommer, så ska man vara beredd på den också. Och det ska jag också säga att vi har alltså åtminstone i mitt team här på kommunförbundet så arbetar vi ju distans till slutet av april. Och jag inledde min morgon med att gå till jobbet, alltså jag gick ett varv runt kvarteret och gick hem igen. Och sen så satte jag ner med mig en kaffekopp och hade ett sånt här digitalt möte med mitt team på arbetet. Och det funkar riktigt bra, så det är ju också ett tillfälle att lära sig nya sätt att arbeta.
Mm. Men det finns ju många då, som inte kan det. Så så här, tidningsbuden kan inte dela ut många tidningar hemma och busschaufförerna kan inte köra runt soffbordet hur många varv som helst. Hur klarar kommunen de funktionerna som så här, inte kan utföras per distans?
Där ser man ju till så att personerna förstås har fått order om att då iaktta karantän och hålla sig hemma vid minsta sjukdom. Men förstås också då så att om det blir så att många är borta, så att de här funktionerna på något vis så att det blir en fara för att man kan utföra alla uppdrag som man har inom en kommun. Så där, för det första så finns det möjlighet att flytta personal till en viss del. Och för det andra så finns det möjlighet både inom den här, alltså inom gränsen för den här lagen om smittsamma sjukdomar, men sen speciellt också inom ramen för beredskapslagen att lätta på skyldigheterna för kommunen. Man kan alltså ta bort skyldigheter tillfälligt.
Okej.
Okay. Jag tycker att den här diskussionen om det att det finns vissa yrken man inte kan göra på distans. Jag skulle bara vilja göra en liten poäng där. Att det är naturligtvis sant och jag tycker att det är självklart att vi ska vidta alla åtgärder vi kan för att också se till att de personerna får så att säga jobba i en så säker miljö som möjligt. Men att för de som kan jobba på distans så skulle det ändå vara väldigt viktigt att man gör det. När vi talar om epidemier och spridningen av dem så är det trots allt väldigt mycket fråga om liksom populationsnivå och statistisk sannolikhet. Och ju färre människor utomhus, ju färre människor i kontakt med varandra, desto mindre spridning. Så liksom alla som kan borde ändå göra det, fast vissa inte kan. Och det är tråkigt att det måste vara så, men jag tror att det ökar allas säkerhet att så många som möjligt stannar hemma. Även deras säkerhet som inte stannar hemma.
Mm. Vill du säga något ännu här Annika Jansson? Jag tyckte jag hörde dig förut här.
Ja, nu jag ville bara kommentera det som Ida sa, att hon har virtuella alltså, kaffemöten. Vi har också på Martaförbundet infört det att varje dag klockan 14.00 så har vi ett virtuellt kaffemöte. Alla kopplar upp sig via Teams, så jag tror att det här är många företag, många andra organisationer som håller upp det här, för att det är viktigt att nu alla medarbetare hålls på det där gott humör och att man finner det meningsfullt att jobba på distans. Det kan ju för många vara en utmaning att inte få träffa sina kollegor, men det finns många tips att ta till här också, hur man piggar upp dagen och det där. Hålla koll på varandra, att alla mår bra där ute när de sitter ensamma hemma och jobbar.
Mm. Det får bli sista ordet i slaget efter 12 idag här. Håll reda på varandra så att se till att alla mår bra, säger alltså Annika Jansson som är verksamhetsledare på Martaförbundet. Tack för att du var med i slaget efter 12. Tack också Ida Sulin som är direktör på Kommunförbundet och tack Patrik Geijer här i egenskap av tidigare medarbetare, specialmedarbetare på Försvarsministeriet knuten till SFP också. Stefan Windiger heter jag. Tack för att du lyssnade